Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Medkänsla för, ja, prestation.
Ja, ord som medvetenhet, sårbarhet, empati och medkänsla. Det låter kanske inte direkt som fokusområden i en affärsplan, eller vad säger du, Ann-Sofie?
Nej, precis. Och man tänker, ska allting handla om att göra affärer? Men det är ju bra när det både leder till att må bra och göra bra, så att säga. Och McKinsey har genom några av sina studier identifierat de här förmågorna som helt centrala för att ledare ska kunna verka effektivt, ja, men såväl i kristider men även för att kunna ta sig och organisationen framåt i en ständigt föränderlig värld.
Intressant. Och det är ju så, medkänsla har visat sig vara viktigt såväl för välmående och för att vi ska både hålla och utvecklas i arbetslivet. Framförallt i turbulenta tider, som det känns som det är nästan hela tiden, tycker jag just nu. Vi ska lyssna på ett avsnitt om det här ämnet idag och känna att det är minst lika aktuellt just nu som det var för 4 år sedan och även framöver.
Och det här är Health for Wealth, och i 6 år har vi poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxy Group.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Ja, och vi poddade med Kristina Andersson i det här avsnittet som ni ska få äran att lyssna på. Hon är massa saker, bland annat legitimerad psykolog, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Och så är hon ansluten till Handelshögskolan i Stockholm och var med och grundade Centrum för social hållbarhet vid just Karolinska institutet.
Mm. Och sen vi intervjuade henne för cirka 4 år sedan, eller om det till och med var mer, då har hon hunnit skriva en bok tillsammans med yogainstruktören Sara Granström-Powiecki som heter Yogahjärnan. Och den handlar om just yogans effekt på mental hälsa. Kristina har också skapat en app som heter Compassion Lifestyle. Och där finns det övningar för dig som vill testa det här praktiskt. Och en annan sak som vi tycker är fint att nämna är att hon har tagit fram program som bland annat heter Självomsorg för vårdpersonal. Och som man kan hitta via 1177 i regionerna ute i vårt avlånga land. Trevlig lyssning!
Välkommen Kristina!
Tack!
Om man skulle ha en arbetsplats som präglas av compassion, hur skulle den arbetsplatsen vara?
Jag tänker så här, det finns ju vissa riktlinjer man kan sträva efter, och definierar man compassion som att det är ett förhållningssätt till andra människor där man uppmärksammar att de har det svårt och sen att man har en motivation att vilja minska det, så kan man ju liksom, dels kan man stärka, eller man kan börja titta på vad är det som, vilka är våra drivkrafter här? Hur beter vi oss mot varandra? Hur mycket bryr vi oss om varandra? Så att så kan man bygga det på ett individplan, och det är ju studier vi har gjort. Så att vi har gjort forskningsstudier på att titta på hur kan vi öka graden av compassion och self-compassion, som är ett annat begrepp som jag forskar på. Och sen kan man ju också titta på systemfaktorer som också stärker upp i en organisation utifrån, så att inte allt hamnar på individen.
Mm. Mm. Och jag tänker att jag har hört begreppet självmedkänsla mer och mer, läst artiklar. Är det samma som du sa nyss?
Ja, self-compassion.
Ja. Ja. Det kan man använda som, det är samma begrepp egentligen.
Ja, men precis. Det är bara att man riktar den här välviljan. För det där tänker jag, det kan vara en markör. Liksom, hur trivs man på sin arbetsplats? Hur hjälpsamma är vi? Och då såg vi i den studien vi gjorde att ju högre grad av stress det är i en organisation, desto lägre välvilja är det. Om vi nu går mot att vi behöver varandra. Vi är väldigt beroende om vi jobbar i projekt och kanske har kontakt över långa avstånd. Då behöver vi ju kunna lita på varandra.
Kan man säga att alltså upplever man negativ stress, till exempel i form av otydlighet eller konflikter och så, då är ju det ett hinder för samverkande och att vara medkännande.
Mm. Och att det är det här som är ganska fascinerande, att det här att man behöver lägga märke till då, är man i ett compassion mindset eller är man i ett slags go and get drive mindset eller är man i ett hot mindset, så påverkar det allt från att hur vi mår, det påverkar hur vi tänker, det påverkar hur vi känner och vad vi gör. Så att det är det här man behöver kartlägga. Så,
Men jag tänker, kan den här sortens tänkande eller den här sortens ledarskap, kan det vara förebyggande då för att man ska minska möjlig stress?
Jag tänker att ledaren har ju en viktig roll att föregå som exempel, för att det är ju så i utvecklingspsykologin, men det kan vi ju se, vi ser ju vilken värdering har företaget. Så att compassion eller medkänsla tycker jag också kan betraktas som ett val. Vilka värderingar vill vi ha? Och sen att man faktiskt börjar efterleva dem. Och det är därför ett slags nyckelbegrepp i compassion-träningen handlar om att skapa inre trygghet. Men också generera trygghet i en grupp. Och då har man ju sett i att oftast när vi är livrädda eller känner oss hotade eller väldigt målinriktad, då kan ju en sån värdering som medkänsla och bry sig om, då står man sig själv närmast. Det är ju vanligt då att man hör. Därför behöver man verkligen träna det här, och vi har sett effekter då på att det faktiskt kan, man kan träna och bygga om hjärnan så att man inte reagerar lika instinktivt.
Det är ju jättehäftigt. Mm. Och jag tänker just att, ja, du har också sagt att när hjärnan är trygg och i sitt trygghetssystem, som du ska få förklara sen, och inte stressad eller i försvarstillstånd, det är då vi får tillgång till de här nya delarna där vi kan koncentrera oss bättre och vi kan samverka och vara kreativa. Och det här är ju egenskaper som de flesta arbetsplatser behöver för att driva verksamheten framåt och jobba i projekt och så. Mm. Så förklara begreppet trygghetssystem och också hur hänger det ihop med arbetsplatsen?
Trygghetssystemet är ett biologiskt system som vi har i oss, och det kan kopplas till faktorer som när vi känner oss lugna. Det är koppling till ett läkande system i kroppen, så för att uppnå hälsa behöver vi vara i vårt trygghetssystem. Bland annat har man sett att det minskar inflammationsmarkörer i blodet. Och bland annat om vi tänker kosten är viktigt, sömnen är viktigt. Men vi kan också då aktivera det här trygghetssystemet för det. Sen så har det samman med att vi känner att vi kan känna den här samhörigheten. Så det baseras på ett hormon som heter oxytocin, som är just det här trygghetsavslappnande hormonet. Och att vi behöver ha en känsla av återhämtning och vilsamhet i oss för att orka prestera. Så det kommer liksom evolutionärt att vi behöver känna oss trygga med andra människor. Vi är beroende av andra människor. Och när vi känner att den kontakten, oavsett om det är på i arbetslivet eller på jobbet, att vi inte känner oss trygga i gruppen, får jag vara med eller får jag inte vara med? Eller hemma eller i samhället, så kommer det här systemet att styra oss. Och då gör vi allt vi kan för att få känna den här lugnet. Det som jag tror är viktigt idag är att vi kanske då, när vi känner oss rädda eller har presterat mycket så att vi är utmattade, då vet vi inte riktigt hur vi skapar det här lugnet, hur vi aktiverar det här trygghetssystemet. Så istället kanske vi går till andra sätt för att lugna kroppen. Och för om vi kopplar till din fråga på arbetsplatsen, hur ska vi liksom hitta det här där? Det man kanske många gör då, att då röker man. Man tränar väldigt mycket, men för mycket träning bryter också ner kroppen. Så att man behöver ha en balans. Och eller så äter man. Man går och småäter för att få den här sockerkicken. Eller så kan man ta till ännu mer destruktiva beteenden. Bara för att få den här tillfälliga lättnaden. Så det är väl mer att vi brukar prata om att aktivera trygghetssystemet som en copingmekanism. För att återfå en slags balans.
Copingmekanism är ett sätt att hantera någonting, eller?
Ja, en svårighet. Mm. För det är just det där, när behövs compassion? Ja, när man är i någon svårighet.
Mm.
Något som väcker ett obehag liksom. Eller att man kanske känner sig, hur ska jag hantera det här?
Jag tänker när rädslan uppstår, för det är ju också kontrollförlust. Jag tänker på jobbet, vi vill ju prestera, och prestera kopplat till en viss mån av stress. Det finns positiv stress. Jag menar, vi söker utmaningar och vill utvecklas, många av oss i alla fall. Men om vi då känner oss osäkra och kanske inte får ett kvitto på att vi är på rätt väg. Du nämnde att man kan liksom döva sinnena med mat och träning och alla möjliga grejer. Då kan det kanske också vara ett sätt att bli väldigt hård och köra sitt race. Och att, jag tänker, om man stänger av den här compassion-delen som man skulle behöva. För att den gör en ju också sårbar.
Mm.
Och vi pratade om det för några avsnitt sedan, om kreativitet och just det här att för att vara sig själv och vara trygg nog och vara det, måste man också våga vara sårbar. Och då måste man ju ha en trygg miljö. Så att det känns som att det är samma tema någonstans.
Ja, verkligen. Och det är där, för att våga vara sårbar, då behöver man kunna ta hand om det. Alltså ta hand om det man är sårbar inför. Och därför behövs ju oftast då graden av självmedkänsla. Och man kan koppla det till, bara för att förstå begreppet, för om man inte är så van, så är det just att vi behöver ett bra självförtroende. För det gynnar faktiskt en arbetsplats, att man tror på sig, man vågar slänga ur sig något kreativt liksom. Och för att inte vara rädd för misslyckanden, för det är oftast där skammen kommer in, eller skulden, man lever inte upp till kraven och sådär. Och kan man då bemöta det som uppstår, det som skaver, med en ömhet eller en värme, acceptans och mycket självförlåtelse. Och riktigt få kontakt med det här. Då lugnar man ju kroppen också, och sen kan man ta nya tag. För det är där lärandemekanismen kommer in. Att vad kan vi lära oss av det här och liksom utvecklas.
Skulle du hålla med om att man behöver både ha tillgång till och kunna vara i det här trygghetssystemet för att prestera på jobbet?
Ja.
Vad glad jag blir. Ja.
Ja.
För att, ja.
Jag tänker att jag funderat mycket nyligen på det här, vad ska jag säga, vi vill ju höra till. Det är ju en del av de mänskliga drivkrafterna. Vi vill platsa, få vara med i gänget. Jag tänker på min sons och dotters skola, har de en väldigt bra grej tycker jag. Som jag inte stött på andra skolor. Och det är, om man leker på skolgården, så säger inte läraren att om någon frågar om den får vara med så ska ni alltid säga ja, utan man får alltid vara med. Det var lite nytt för mig. Så att man kommer till en klunga barn om man kommer ut senare på rasten, säger man hej, jag är med. Ja, bra, säger de. Och så tänker jag att det där är väl det man behöver på jobbet också. Alltså både mot sig själv och mot andra. För att om jag kanske inte har valt exakt vilka som är på min arbetsplats eller i mitt team eller vad det nu är. Mm. Men om vi förutsätter att alla som är med här ska vara med, så är det. Alla hör till. Då är ju, om jag har en brist någonstans, om jag inte kan allt, då är det ju bara bra att jag visar det och säger så här, Annie, det här kan inte jag, kan du täcka upp för mig här? Så gör vi ju bättre ifrån oss tillsammans. Jag ser det lite grann som en spegling av det här skolgårdsexemplet, att det ska vara självklart att kunna prata om det som vi inte kan bidra med för att kunna bidra med det vi kan bäst. Funkar den bilden för er eller i det här sammanhanget?
Den är ju vacker. Det jag kan tänka på att ibland så blir det lite så här att den här känslan av att alla ska få vara med eller alla ska liksom lyckas och så. Och mycket med compassion-träningen handlar ju också om att när man misslyckas eller när det inte går bra. Och att vi behöver kunna ta hand om det. Så att jag vet att en del ofta säger så här, men nu ska vi bara ha det bra på arbetsplatser. Och så är det inte. Utan just den här modellen som vi pratar om, att vi har olika system. Att trygghetssystemet är ju liksom en del i det hela. Vi behöver också ha tillgång till, som ni båda nämnde, just där prestation. Men det är ju compassion-träningen eller att lära sig det här compassion-mindsetet bidrar ju till att du kan prestera optimalt under livets oförutsedda händelser. Det är ju liksom, det är ju där strategin är. Och att det finns alltid en grad av stress och hot i våra liv. För vi kommer att bli sjuka, vi kommer att kanske hamna i svårigheter. Så att det är mer kanske som en reaktion på. Jag gillar verkligen det du säger om inklusion. Att man faktiskt handlar om att vi alla är människor. Och alla vill höra till. För det kan ju ta bort någon slags hierarki. Att man liksom, ja, men man möts människa till människa. I en ödmjukhet. Men jag tänker också. Nu tappar jag tråden lite.
Du säger egentligen, det tycker jag är väldigt bra. Det går inte alltid.
Nej, men precis. Och jag, exakt. Och det är väl det som jag tror är viktigt. Att det. Jo, jag skulle säga om lyckoforskningen. Det var det. Just det. Att det gick ju upp en i historiskt, om man tittar på psykologins utveckling, så var det ju ett tag att vi bara skulle liksom vara plus fem, alltså positiv psykologi. Hitta dina styrkor. Och vi skulle bara uppmuntra styrkor. Men har man inte en strategi för att ta hand om sina svårigheter, möta den där ångesten eller det som skaver, obehag när man hör ens kollega skicka något mejl eller sådär, då kommer vi liksom att blockera det. Som du var inne på, så här, hur blockerar man när man inte kan ta in sårbarhet eller andras, eller när man inte kan visa medkänsla. Och då kan man inte heller nå den här glädjen. Alltså,
hela spannet måste
finnas. Hela spannet,
precis.
Ja. Och det är där jag tror det här kommer in. Och det var det som gjorde att jag, först var jag intresserad av lyckoforskning. Utifrån att jag hade just studerat sociologi, sett de samhällsförändringarna som var i samhället. Och också en bakgrund som ekonom. Att försöka se hur förstår man marknaden, hur förstår vi samhället. Men det är också så här att om vi ska maximera lönsamhet på marknaden, samhället ska maximera någon slags välvilja och funktion. Hur maximerar man lycka som individ? Och då var det så här, det räcker inte att bara pusha någon. Utan det är så här, hur lär du någon att hålla om sig själv när det blåser? Och få balans mellan att kunna läka sig själv, men ha modet, och då sa ju ni båda två, sårbarheten att sträcka ut en hand och be om hjälp. Men kanske inte förvänta sig att hjälpen finns, men våga ändå. Liksom.
Mm.
Mm, precis, inte bara det här checka, glada, utan faktiskt. Och det här känner jag igen. Så här, det får inte vara, det måste vara positivt. Så här. Ja, absolut, det är jätteviktigt om vi ska liksom stanna upp och reflektera och göra någonting nytt. Men vi vet ju att hela spannet finns. Vi vet att liksom livet har... som sagt, det är hela spannet. Ja. Och att det kanske kan bli någonting jättepositivt av att just ge ett verktyg eller rusta för att ta hand om sig själv. Och det måste man ju göra i första hand för att kunna ta hand om andra. Så. Jag tänker just att vi nickar och vi hakar på det här. Och jag tänker just att vi har ju varit försiktiga, fast vi säger ju mjuka saker och hårda saker. Och det här skulle man ju direkt hålla upp som en väldigt mjuk del. Men vi har också landat i att det är en förutsättning för att prestera, vilket alltså är en förutsättning för lönsamhet och produktivitet. Men hur skulle man kunna börja praktisera det här? För jag vet att du är mycket inne på just huret. På en arbetsplats där liksom... Ja, där det är som det är på en arbetsplats. Alltså det är projekt som ska drivas och det är lönsamhets- eller produktivitetskrav. Och så känner man att ja, men det här behövs. Men
det finns konflikter, ja. Det finns maktstrider, det finns oro för kanske att bli av med jobbet under en förändring. Mm. Så hur använder man det här?
Ja.
Mm. Och jag tror då att ett steg kan ju vara att för sig själv i sitt eget liv. Att försöka få tillgång till sitt trygghetssystem. Man kan också säga självomhändertagande system. För att det är att ju mer man tycker att man själv är viktig. Alltså, och då viktig på det sättet att omhändertagande. Det jag behöver äta bra mat för att orka. Jag behöver sova, jag behöver ta hand om mig. Då har man ju också mer kapacitet att vinkla sitt fokus utåt. Så att om man själv försöker hitta balans i sitt system, då är det en början. Sen så finns det vissa nycklar. Som företag så kan man ju dels se i bemötande, alltså i kommunikation med varandra. Hur tittar man på varandra? Alltså hur är ögonkontakten? Hur är kommunikationen? Alltså hur är tonläget? Och hur är kroppsspråk? Och med alla de tre kommunikationsverktygen kan man ju verkligen försätta någon i ett så här high five-läge, att så här, shit, nu kör vi liksom, nu ska vi nå dit vi ska nå. Men man kan ju också sätta någon ner i skam och kränkande beteenden, att inte titta, att skicka massa mejl som är onödigt skrivna i känslotillstånd, men också då titta av en intention av välvilja. För att kan man som företag också bygga den kulturen, så av omhändertagande så växer ju ett engagemang, tror jag också. Att man vet att okej, de här bryr sig om mig, ja, men jag bryr mig om företaget. Och då kanske man når den här disciplinen, fokuset, för att det väcker ju en stolthet. Att göra det man ska på jobbet, att sköta sig. Alltså, vi är ju till för det. Och liksom välja träning kanske än att fastna i någon YouTube-serie. Så att det är ju mer mekanismen av trygghetssystemet är ju att man ska välja faktiskt ett ansvarstagande som leder i medmänsklighet.
Att förstå att man är så viktig, att om man har oro för sin prestation så ska man inte straffa sig.
Ja.
Med dåliga beteenden som inte leder till något bra i långa loppet, utan kanske snarare säga ifrån eller säga nej eller be om hjälp.
Ja, du säger något, nu har du sagt det två gånger så nu måste jag fånga upp det. Du är inne på något bra där. Precis, att compassion också är just det där att man har sett med självkritiken. Och att om man bär på en inre kritiker och som är dömande och söker perfektion, då är det samma effekt på vår hjärna som om man faktiskt möter någon yttre som säger det där. Och då går man ju ett hottillstånd hela tiden och då vet vi, då stänger du av frontaloberna och man fattar väldigt kortsiktiga beslut och skyddande beslut. Och det som är det svåra med det här är att man vet inte. Alltså att man tycker det låter så klokt när man fattar de besluten. fast det kanske inte är det. Och det är oftast det man kanske märker då, att när man då tittar tillbaka och är lite tryggare, då säger man så här, varför gjorde jag så?
Mm. För det jag bara reflekterar över utifrån liksom hälsocoachperspektivet, det är ju just det här också att, att ta hand om sig själv. Det är ju såklart att sova ordentligt och äta bra och röra på sig, men det är ju många som fastnar där och att det blir väldigt mycket nitiskt, alltså det här som man pratar om lite ortorektiska, liksom att ta hand om sig själv, medan man gör det till en viss nivå. Nu är jag i balans och nu vänder jag mitt fokus utåt och gör vad jag kan för andra. Så då börjar min medkänsla, när den är på plats hos mig, det är då jag kan se andra, och då blir det också en positiv loop, för att jag tror inte att man mår bra, du får säga emot mig nu, men man, om man fastnar i sig själv, utan det är ju just det här att när du mår tillräckligt bra, då kan ju jag ta hand om mig, se dig, ta hand om mig, se dig, liksom, och ja.
Ja, men precis. Och då är det när man är fast i kanske sitt prestationssystem då, som är det här kompletterande systemet, att ja, men då tränar man. Det är ju så här, varför tränar jag? Är det bara för att få den här bekräftelsen, ytan, alltså i den sociala medievärlden vi lever i? Men kan man, precis som du säger, träna för att känna så här, nu är jag stabil för att hjälpa andra, för att bidra?
Ja.
Då har vi ju nått dit, och det är där jag tänker att man kan ju bara träna fysiskt till en viss del, och det såg vi också i vår studie där vi hade en kontrollgrupp som gjorde fysisk träning. Och den hade kontrollgruppen, alltså resultatet av den studien var så här, att vi vet att self-compassion eller självmedkänsla, det är ett av de starkaste begreppen idag kopplat till psykiskt välmående. Och då såg vi att fysisk träning har inte effekt på self-compassion. Och det är därför jag tänker att vi i många som är högpresterande idag kan springa varje dag, göra 1000 sit-ups, men ändå känna så här, jag mår inte bra på insidan.
Mm.
Så att det är att få den här balansen mellan att träna fysiskt för att det bidrar till god hälsa, men också den inre mentala och psykologiska hälsan. Och där har då compassion-träning, eller liksom utvecklande av ett compassion mindset, sett väldigt goda effekter, både när det gäller olika diagnoser inom psykologin.
Kan inte du berätta om den här studien? Vad var det för studie?
Ja, men det var samma studie som jag nämnde tidigare, när man såg då på individnivå just med stressen i en organisation är kopplad direkt till sambandet mellan hjälpsamhet till andra.
Mm.
Men det är också kopplat stress och självmedkänsla, att ju mer stress du har, desto mindre self-compassion.
Mm.
Så att det är som, man kan säga att self-compassion är en buffert mot stress.
Mm.
Så,
Ja, det är super, alltså det är superintressant. Det är så här, det låter så logiskt, men jag tycker det där är jätteintressant, och det kanske är forum för ett annat avsnitt, men just det här att jag ska ta hand om mig själv, och man kanske inte alltid lägger till rätt aktivitet, utan det kan faktiskt vara att öva med självmedkänsla för att kunna vara medkännande med andra, snarare än ett till gymkort. Alltså lite så.
Ja, verkligen. Och jag tänker att vi var inne på den här självkritiken också, att då pressar vi oss ännu mer, så att vi försöker göra alla förändringar mot hälsa i vårt hotsystem, och då låser sig ju kroppen. Och då går det inte att komma till någon läkande eller må bättre om vi är i vårt hotsystem. Utan det är därför det är så viktigt att försöka via att göra kroppen mjuk och lugn på olika sätt. Att vara uppmärksam på spänningar. För vi är ändå, när vi nämnde positiv stress, alltså det är ju jättebra också. Men det är just den här återhämtningen. Så att vi är noga med det liksom. Och då tror jag att när hjärnan är trygg och mår bra, då kan vi göra underverk. Och jag tror på en samhällsnivå, även som företag, då är det ju så här att vad är vårt mission? Och då kan man ju också säga så här, vad är det vi ska erövra? För det är ju det här go and get, det har vi ju sen savannen. Mm. Så det är ju inte konstigt, men vi kan väl go and get the good stuff liksom.
Tillsammans.
Typ så. Ja, typ tillsammans. Mm. Och inte tänka att så här, ja, men då blir det på bekostnad, och vi ser ju andra krafter som växer idag som kanske inte är så compassionate. Men vi kan ju tolka och förstå det beroende på vilka liksom mindsets vi är i.
Vi själva är.
Mm.
Precis.
Mm. Det finns många hotbilder och många rädsloreaktioner just nu.
Verkligen. Och har man inte tillgång till att göra hjärnan trygg, då vill vi ju inte vara närvarande heller om vi pratar mindfulness. För det är ju ologiskt. Det är ganska bra att ta till alla dessa tekniker vi kan bara för att liksom drömma oss bort om vi är i ett obehag. Mm. Och det är därför vi oftast letar och bokar en resa eller sitter och fantiserar om vad vi ska beställa på nätet. Liksom. Men kan vi vara mindful med ett compassion-intention, då är det bättre att vara närvarande.
Mm. Mm. Kanske också att se på sin omvärld då med snarare, se om jag får det rätt, medkänslan, empati, att inte känna sig översvallad eller att man drunknar i, vad ska jag säga, dåliga omvärldsnyheter eller oro för hur det ska gå för mig på jobbet, utan att försöka se det. För jag tänker att medkänsla verkar lite mer handlingskraftigt också.
Ja, man har sett i hjärnstudier att det finns en skillnad mellan, om vi tänker definitionsmässigt då, att jag kan ju se någon som behöver hjälp och ska vara jätteempatisk och bara, gud vad synd det är om den, och sen mår jag lite dåligt. Men skillnaden om jag tränar compassion är att jag ser, lägger märke till det, och sen aktiveras motorkortex som är här, alltså, och det är vårt rörelsebeteendesystem. Alltså premotorkortex aktiveras, så att det leder till en aktiv handling. Och det är det också som är en skillnad.
Snacka om att vårt samhälle behöver den här, att vi går till, gud vilka hemska nyheter som jag precis scrollade igenom, bokstavligt talat idag. DN har den här fredagen en jätte... med så dramatiska bilder, och eftersom jag skulle träffa dig så var jag inne på det här med att det liksom gör ont i kroppen. Men om det sätter igång att jag faktiskt gör någonting aktivt, det är ju då vi förändrar världen. Liksom. Så.
Ja, för det är ju självklart att man blir rädd när man ser saker. Det är ju vårt system, vi är gjort för det, och sen börjar man tänka på liksom hur man kan göra sig trygg eller söka trygghetsmarkörer, det gör vi. Och jag tror också, för att ibland kanske man också känner sig, men det där ansvaret som läggs på mina axlar, jag orkar inte. Och då blir det ju lätt det här, men vad kan väl jag bidra med? Det är liksom, och sen stannar man där, vilket det ofta gör. Mm. Men då kallas det compassion satisfaction, eller välbefinnande. Och det kan man då uppmärksamma, så två aspekter, att man kanske känner sig, vart vill jag bidra? Och sen börjar man lägga märke till om man gör något gott för någon. Och sen lite markerar man det för sig själv. Inte för att liksom boosta upp sig, men ändå lite så här att, ja men det här gjorde du bra. Det här var gott. Och sen kan man, när man kanske känner sig ensam i att, ja men ska jag vara den som gör allting nu då? Liksom. Då agerar man ju lite utifrån det hot igen. Mm. Och då kan man också igen börja se, nej men det finns faktiskt andra som bidrar också. Och det igen gör att vi vet också det, att om hjärnan tror att man är ensam, då blir det också ett stresspåslag. Medan ju fler vi är liksom, och samhörighetskänslan, då minskar det. Så att man kan liksom, man kan boosta upp sina compassion-handlingar också.
Intressant. Ja, vi skulle ju kunna prata
hur länge verkligen. Ja, men jag tänker just om någon sitter och nickar och tänker just så här, okej, jag är på jobbet och vad skulle jag kunna göra? Jag älskar såna här grejer som är så små men blir så stora, just för att man kan göra dem typ på en gång. Så vad kan man göra? För du pratade om att man ska liksom börja med sig själv, men om jag skulle vilja liksom påverka, jag känner så här, men jag är ganska självmedkännande, men nu vill jag påverka Boel eller den här gruppen jag sitter i på jobbet. Vad kan man göra?
Alltså, dels kan man, alltså det räcker ibland att bara så här ha en intention och liksom visa den här värmen och vänligheten till någon. Och sen kan man ställa en fråga om man ser att Boel, du skulle behöva någonting. Alltså så här, kan jag hjälpa dig med något? Kan man göra. Sen kan man ju faktiskt också sprida den här atmosfären av att notera när andra kanske har det svårt. Det är där det behövs liksom. Funkar det då kanske man inte liksom behöver vara där och grotta liksom, utan det kan ju vara att visa compassion kan ju vara liksom att ge en stabilitet till någon. Eller liksom.
Säga att man finns om det är så att man behövs.
Ja, att Ja, så att det är lite olika. Jag tror att man kan ställa sig frågan lite grann så här, men vad är compassion för mig liksom, eller hur vill jag vara och vad vill jag bidra med? Det är inte svårare än så heller. Det är liksom, jag tror att börjar man liksom tänka kring det så ser man det.
Jag tänker på en sak, när vi började podda, jag vet första halvåret tror jag så landade vi ofta, och vi gör det fortfarande idag, ofta i att, men gud, allting handlar om kommunikation. Vi har suttit här och nickat åt varandra och sagt det många gånger. Och nu känner jag liksom ett skift, att det här, jag börjar säga för mig själv också och vi till varandra, att det handlar ju så mycket om hur vi beter oss mot varandra. Det är också kommunikation, men det är lite tydligare. Det är inte bara så här vad man säger och sen säger tillbaka, utan hela bemötandet, hur vi vill vara, som du sa. Mm. Och det kanske kan räcka med att man tar en sån diskussion på jobbet.
Ja.
Hur vill vi vara mot varandra här?
Ja, och jag tänker att ibland så är det ju så här att det kan vara tomrum där också. Är man för mycket i hot och prestation så vet man inte så här, ja, vad finns det annars liksom?
Mm.
Och då, så att ni är ju inne på rätt spår, så här, ge lite så här compassion-checklista. Så att, men jag skulle nog säga att det finns, ja, men dels boken som är ganska lättläst, för att när man har läst min senaste bok så kan det vara att då fångar man upp sina komponenter. För det är ju, så, det är ju icke-dömande och det är ju visa värme och vänlighet och så. Så att jag tror att börja aktivera sitt eget trysystem så kommer ens blick att bli annorlunda.
Vad heter din senaste bok?
Compassion-effekten. Och sen finns det en gratis app. Så att den är gratis för alla att ladda ner, där man kan lite öva det här visualiseringar, mental träning, för att läka hjärnan och lite guidas i då, som din fråga, att vad ska jag göra? Börjar man visualisera och fantisera om det, så kanske man kommer på det.
Mm.
Ja, jag funderar i de tiderna där vi spelar in just nu, där vi pratar jättemycket om ett hybridarbetsliv och vi möts digitalt och har ju såklart gjort det i större eller mindre omfattning ganska länge. Men just det här med att visa medkänsla i ett digitalt möte, så digitalt, ja, eller på, till och med på telefon. Och det här behöver vi ju kunna göra. Väldigt många behöver ju faktiskt kunna göra det här även om man möts digitalt. Och mycket av det som jag kan stärka i det fysiska rummet försvinner ju. Jag kan inte röra dig, till exempel klappa dig på axeln. Och jag måste ju verkligen se till att jag stärker det här budskapet digitalt. Är det här något du har funderat på, Boel?
Mm. Jo, det har jag. Kanske inte kopplat just till medkänsla, men mer att alla ska vara med och alla ska få höras. Och att det ska bli lika goda förutsättningar för alla när några kanske är på en skärm och andra är i ett rum. Och det är knepigt, tycker jag. Ofta tycker jag att man får visa extra kärlek och omsorg till den som är på en skärm. Och det säger de ofta själva också. Och försöka jämna ut skillnaderna kanske genom att alla har varsin dator eller något sånt där. Men alltså, det är en utmaning, kort sagt. Vad tycker du?
Ja, nej, men just det här med att man känner själv hur man vill förstärka de här signalerna digitalt. Och det tror jag också råden är. Vi behöver förstärka signalerna. Och sen kanske också prata om det som, alltså, och säga så här, jag tycker det är svårt att visa medkänsla med det du berättade just nu. Eller jag, och visa oro eller vad det nu kan vara. Så jag hoppas att mina förstärkta signaler går fram. Alltså jag tror att vi måste våga faktiskt prata om det. Och sen just det där med att försöka skapa den här artificiella ögonkontakten, som ju blir att när jag tittar i kameran så vet jag att för dig så känns det nu som att nu tittar jag på dig. Men när jag vill titta på dig så vill jag ju titta snett nedanför. Och kanske liksom sätta någon typ av påminnelse och växla lite mellan det där. Så får vi liksom göra det bästa av situationen. Men jag tror att vi behöver lägga krut på den här känslan.
Ja, nej, men absolut. Och en annan sak jag tänker på. Jag tror att man får vara ännu mer tydlig i ett digitalt möte. Att om jag vill uppmärksamma dig, Ann-Sofie, så måste jag använda ditt namn. Och säga att jag riktar mig till dig. Det syns liksom inte som det skulle göra i ett rum. Ja, sånt tror jag är viktigt. Och du hade ju en bra artikel från McKinsey som vi tänkte att vi skulle länka till från det här
internet. Ja, men jag gillade den, för den var lite så här mjukhård. Liksom, okej, det här är business, men det här är också liksom med omtanke.
Ja, men det är ju precis där vi människor bor, är det inte det?
Ja, Det är där vi hålls i podden. Så att vi länkar till den från vår hemsida där det här avsnittet ligger. Och vi länkar till mer saker där, eller hur, Boel?
Ja, det gör vi. För vår samarbetspartner motivation.se har många artiklar som handlar om det här med att känna och agera på medkänsla. Och den här veckan har vi valt en som handlar om att både ha empati och medkänsla. Vi har ju fått prata om det nu, att det är lite olika saker i ledarrollen. Så vi länkar till den också från det här inlägget i din poddapp eller på vår hemsida, beroende på var du befinner dig. Så kan du läsa mer.
Ja, och med det så hoppas vi att ni tar hand om er, tar hand om varandra. Vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss jättegärna på LinkedIn kan det också heta. LinkedIn, det är när man är där. Och kommentera våra inlägg så vi får prata mer och säg hej. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.